Då säger vi hej och välkomna till podcasten Ålands Handel. Jag som sitter här och pratar heter Fredrik Rosenqvist och med mig idag har jag Anna Karlsson.
Hej!
Hej Anna, du är grön idag.
Är jag grön?
Ja, du har en grön tröja på dig.
Jaha, jag tänkte om det var något med mitt ansiktsfärg, men nej. Tack. Jo,
ditt
den är grön.
Ditt hår ser normalt ut.
Ja,
jo, ditt rapportera. Också. Nej, jag borde få klippa mig.
Visst, borde få klippa dig.
Ja, bra. Skit i oss, för vi har en gäst med oss i studion idag. Anders Mattsson, vd för Ålands skogsindustrier. Stämmer det?
Det stämmer. Hejsan, hejsan.
Hej, jag har en sån otrolig låsning när det gäller att säga folks namn fel, men jag fick det rätt, tror jag.
Jo.
Ja, bra. Ja. Hur mår du idag?
Jag mår bra.
Ja?
Våren ser ut att vara på kommande och...
Säg inte sådär, för då kommer det börja snöa av någon dag.
Don't
det
var ju, jinx
hoppas jag att det inte blir flera bakslag.
Nej. Det är sådär. Det finns sådana finska lurvår.
Ja.
Ni hade stämma ganska nyligen. Och det gick bra.
Vi hade stämma i tisdags.
Ja.
Jo, allt gick bra.
Har ni sådana festliga tillställningar med så här smörgåsar och grejer? Eller?
Vi bjöd på smörgåsar, ja. Det gjorde vi. Ja. Men ja, det var väl ungefär 40... aktieägare som var på plats. Vi har ju totalt över 1300 aktieägare.
Ja, jag såg det. 1300 stycken, det är ganska många.
Ja.
Är det mestadels skogsägare som äger aktier? Eller hur?
Det är mest det, ja. När Ålands Skogsindustrier AB grundades 2016 så var det ju en hopslagning av Ålands Skogsägarförbund och Carl Rundberg ABs skogsindustriella verksamheter.
Ja.
Och då fick alla de som hade andelar i Skogsägarförbundet som var skogsägare. Också aktier i Ålands Skogsindustrier. Så att det mesta kommer därifrån.
Om jag vill köpa aktier, kan jag ha det?
Ja,
det kan du göra.
Det är ju i och med att det är ganska många aktieägare, hur många sa du?
1300.
Så då köps det och säljs ju säkert aktier. Kan man tänka sig?
Jo, vi ser ju inte alla affärer som görs. De handlas ju så att säga här på lokalbörsen. Det är ju då bankerna som förmedlar.
Och ni är registrerade i Euroclear. Så
jo,
ni har inte aktieboken liksom. Man kommer inte in till kontoret och till dig och säger nu har vi gjort en affär.
Nej. Vi kan ju förstås ta ut aktieförteckningar från Euroclear.
Och det gör ni säkert med jämna mellanrum.
Vi gör det ibland i år. Vi behöver ju göra det när det är avstämningsdag för stämman och när det är avstämningsdag för dividend. Och så brukar vi göra det 31/12.
Sa
du att 40 kom av 1300?
Ja, det låter som lite. Det är ju en liten procent av antalet skogsägare. Men det var ändå 57, någonting, nästan 58% av aktierna som var representerade.
Just de här stora elefanterna som trampar in där.
Som har något intresse.
Ja. Nej, men Ålands Skogsindustrier, det är ett av de här lokala bolagen som är olistade, men som man kan köpa aktier i och äga aktier. Så det är lite skoj. Utan att de ringer Anna och frågar, varför har du köpt en aktie i oss? Vad konstigt. För det tror jag inte de gör.
Okej, jag ska tänka på saken.
Yes, du sa ju, tänkte ju så här, för de som inte vet vad ni sysslar med så kan vi gå tillbaka lite grann vad det här är för bolag. Du sa ju själv att det var en... Det är en sammanslagning mellan Carl Rundberg och Ålands Skogsägarförbund som de slog upp sin industriella verksamhet, det vill säga sågverksamheten och sånt. Men kan ni berätta, liksom, vad består verksamheten av idag?
Den består då av produktionsanläggningarna är ju då Skogsägarförbundets gamla produktionsanläggning i Godby, i Strömsängarna. Skogsägarförbundet hade också ett dotterbolag som hette AB Skogen.
Ja.
Och Carl Rundbergs industriella verksamhet låg i Önningeby. Och det är den anläggningen man ser när man kör ut mot Lämland.
Och det man gör där, nu ska jag försöka förklara det här som lekman så får du rätta mig sen. I Önningeby, där sågar man plankor.
Stämmer, jo. Det gör man på båda ställen.
Det gör man på båda ställen. Och där säljer man även direkt till kund ute i Önningeby.
Det stämmer, ja.
Och sen i Godby, där sågar man också brädor och plankor och sånt som man inte säljer direkt till kunden, utan det säljs genom...
Nej, privatpersoner kan ju inte liksom komma in och handla i Godby. Men vi levererar ju från Godby också, till exempel via partihandlarna här.
Ja. Och sen flisar ni också i Godby till bioenergi och cellulosa.
Stämmer.
Och sen har ni bioenergi själva också.
Vi har en egen värmepanna i Godby, där vi levererar 2/3 av värmen går till Finströms kommun, till fjärrvärmen i Godby.
Ja.
Och sen 1/3 går till våra egna virkestorkar.
Hur många människor jobbar i verksamheten?
Vi hade i snitt 43 anställda under fjolåret. Och sen brukar vi säga att vi sysselsätter på heltid ungefär lika många entreprenörer. Mm. För alla skogsentreprenörer, egna företagare och lastbilsentreprenörerna lika så. Så, att, och, så varierar det ju så här, men ungefär.
Och sen äger ni också en betydande del av Mariehamns bioenergi, heter de kanske?
Jo, det stämmer.
Så ni äger även del av den här fjärrvärmeproduktionen i Mariehamn då?
Jo, de här biopannorna där värmen produceras, mm. sen är det Mariehamns energi som äger själva fjärrvärmenätet.
Ja, det är inte lätt det där. Så ni säljer bränsle åt er själva som ni använder för att göra det varmt i Mariehamn på det tackar Anna för, som bor i stan.
Ja, ja. Och har fjärrvärme.
Ja, jag har också
fjärrvärme. Är det mer ni sysslar med? Alltså transporter och sånt. Har ni det också själva?
Men man kan säga, beskriva verksamheten i stort så att vi har tre ungefär lika stora ben som vi står på. Ja. Och det är ganska unikt för ett sånt här skogsindustriföretag. För att det vanliga är ju att antingen är man ett sågföretag och då satsar man på sågat virke. Och då är kanske 80-90% av försäljningen, omsättningen sågat virke. Sen finns det företag som satsar på bioenergi. Att de köper in bioenergi från skogarna och flisar och säljer det. Och sen har vi ju hela cellulosaindustrin som ju gör massa och såna produkter.
Lite så här åländskt, ni har liksom sysslat med lite, ganska mycket så där på en gång.
Ja, alla måste mångsyssla.
Det kan man kanske säga. Ja. Så att de här tre benen vi har är sågat virke, ungefär en tredjedel av omsättningen. Produkter till cellulosaindustrin, ungefär en tredjedel. Vi har ju då en cellulosaflislinje i Gårdby.
Ja.
Som, det är också väldigt ovanligt att ett företag som inte är cellulosaindustri har en sån flislinje. Cellulosaflisen har ju högre kvalitetskrav så att det får inte vara bark nästan alls. Och sen är de här liksom styckesfördelningen på de här flisbitarna också viktigt. Så kunderna gör ett sållningsprov när vi har levererat och så får vi betalt också enligt hur bra den här sållningskurvan liksom ser ut. Att andelen väldigt fint och andelen, det får inte vara för mycket fint och för mycket grovt. Och vi brukar jämföra det med att när man kokar potatis så vill man inte ha stora potatis och riktigt små potatis kanske i samma kastrull, för då blir de små potatisarna kokta mycket före än de stora. Mm. Och det är samma med i cellulosa kokningen, att man vill ha jämna stycken. Så att
det här måste vara växande, va? Alltså det här med att man ska ersätta förpackningar av olika slag med träbaserade produkter, eller?
Ja,
har du hört talas om pappersfria samhällen också?
Ja, men jag menar, har du hört talas om hämtmat i låda?
Cellulosa
och förbud mot plastsugrör och sånt där.
Cellulosa har ju funnits i alla tider, tänkte jag säga. Men det som är trenden där har ju varit då att internethandeln har ju medfört mera kartong. Och sen printar vi då faktiskt, även om det kanske har gått långsamt, så fortfarande printar vi ut sådana här papper på våra kontor.
Här med, ja, precis. Men det är
så den har ju det minskat väldigt mycket. Alltså, och att man inte köper lika mycket printmedia, tryckta tidningar och sånt. Så den delen har ju minskat och kartongdelen har ökat. Men att cellulosa efterfrågan är väl ganska stabil. Om jag fortsätter ännu då, så vårt andra ben är det här till cellulosaindustrin, cellulosaflisen och lite björkmassaved och så. Och det tredje benet då, som också är ungefär lika stort, så är bioenergin. Mm. Och där har vi en egen då värmepanna, som jag sa, i Gårdby, och levererar värme till kommunen. Och sen flisar vi också i vår flislinje, liksom energiflis, och exporterar en del. Och då är ju inte kvalitetskraven lika hårda. Då får det ju vara bark och då får det vara lite ojämnare.
Liksom, bara det brinner.
Bara det brinner.
Det måste ju jämna ut det resultatet här någonting enormt. För jag menar, om ett år, om byggkonjunkturen är jättesvag, ingen köper virke, då kan det fortfarande vara så att energipriserna är höga och att det finns en efterfrågan på cellulosa. Och omvänt sådär. Det måste ju vara på sätt och vis skönt det här att ha tre benen då.
Det är skönt och bra. Jo, det stämmer. Och det vi ser i fjolårsresultatet var det att då vek liksom den här byggkonjunkturen och konjunkturen för sågat virke. Så att vi hade lite sämre resultat, så kan man nästan helt förklara med att det var en sämre försäljning av sågat virke.
Vi är denna vecka sponsrade av Ålandsbanken, den självklara banken för privatpersoner och företag som prioriterar hög tillgänglighet och personlig service.
Det här med hur mycket personlig service man behöver varierar. Men ett tillfälle när man verkligen vill att ens bank ska vara tillgänglig och kunna ge bra personlig service är när man startar ett företag.
Det stämmer bra det där. Vi intervjuar ju ofta nya företagare i tidningen Ålands Handel och inte allt för sällan så pratar de om den här utmaningen med att ta någonting som man är bra på och så omvandla det till ett företag. Man önskar sig ett bollplank kring företagandet helt enkelt.
Och det fina med att välja Ålandsbanken som företagsbank är att de som jobbar där verkligen tar sig tid att ställa de här frågorna som man bör ställa sig som ny företagare. Hur ser affärsplanen ut? Var ska intäkterna komma från? Hur håller man ner kostnaderna? Hur klarar man av att försörja sig medan man startar upp sitt bolag?
Det här har de hållit på med ganska länge. Ålandsbanken sitter på typ 100 år av erfarenhet och kunskap om vad nya företagare ska tänka på och kanske framförallt vad som funkar och inte funkar just på Åland. De har genom åren varit med när mängder av åländska företag har startats, vissa som har flugit och andra som kanske har störtat. Alltså, om du är på väg att starta företag, vilket vi förstås hoppas att du är, vi älskar entreprenörer här på Ålands Handel, men då går man alltså via Ålandsbanken först, via Ålandsbanken.ax/företag.
Vi ska komma in på fjolårets resultat snart. Det var intressant tyckte jag. Men jag måste fråga, äger ni egen skog eller köper ni bara upp virke från andra?
Vi äger ingen egen skog. Vi köper bara av skogsägare. Carl Runberg AB ägde skog och också Skogsägarförbundet hade lite skog. Men de skogstillgångarna lämnades utanför den här sammanslagningen.
Varför gör ni så? Skulle det inte vara bra liksom att ha en vertikal där, så att säga, äga skog, så kan ni själv bestämma hur mycket som kommer in, eller?
Jo, det finns ju lite olika filosofier där. De svenska skogsbolagen äger ganska mycket skog och de finska skogsbolagen äger mindre. Man har valt den här vägen och man valde den här vägen då 2016. Då är jag inte ännu med, så känner till alla diskussioner och detaljer. Men det är klart någonting man kan... Då valde man den vägen och nu har vi det så. Det är klart man kan överväga det. Men man skulle behöva köpa ganska mycket skog. Då, väldigt många hektar för att liksom få tillräckligt mycket. Så att väldigt svårt att bli självförsörjande. Men man skulle kunna ha en liten andel skog.
Nej, för det ser man ju på er verksamhet att ni är dels beroende av att kunderna köper era produkter, men sen har ni även ett hårt jobb med att få in råvara. Liksom.
Det stämmer.
Det är inte så lätt att vara både köpare och säljare.
Nej. Går de svenska eller finska bolagen bättre? Sådär, jag har en bild av att de svenska går lite bättre faktiskt än de finska, men...
Ja, det vågar jag inte ge mig in på.
Du vill inte bli ovän med stora en sådan. Men om vi tar 2023 års resultat, hur skulle du sammanfatta året? Var det ett tufft år eller ett bra år? Eller någonting mitt emellan?
Vi får ju säga att det var ett bra år. 2022 var ett rekordår. Då allt gick väldigt bra. Nu 2023 hade vi då den här vikande konjunkturen för sågat virke. Så det gick lite sämre, men det gick fortfarande bra. Och det är precis som du säger, att när vi har de här tre benen, så de två andra, så gick fortsatt väldigt bra. Så då blev helheten ändå helt okej. Men just sågat virke, vi sålde, vår försäljningsvolym på Åland till exempel av sågat virke i fjol, så var 30% lägre.
Än jag såg det och jag reagerade, alltså hur kan det falla så mycket? Byggde ingen någonting i fjol eller? 30% känns mycket att det skulle gå ner så mycket.
Ja. Alla slutar med sina altanprojekt, vet du.
Ja, det var ju också det att året innan var volymen fortfarande hög. Det var ju det här corona-effekten också, att då våren 2020 när coronan startade, så då trodde vi att nu blir det stor lågkonjunktur och så här, och vi minskar ju också på vår produktion då av sågat virke. Men så småningom, eller ganska fort, så upptäckte vi ju att det här är ju corona ger ju en motsatt effekt, och det blev till och med ett globalt fenomen. Ja. Att folk var hemma och då började de snickra.
Vad ska vi göra?
Vad ska vi göra? Och renovera, bygga altaner. Så att,
ja, vi gjorde två saker under pandemin. Skaffa hund och liksom byggde trall. Det är helt otroligt. Men,
ja, ja. Så, så,
men vilken volym var det försvann då? Var det liksom byggföretagen eller var det privatpersonerna? Var det bara två som minskade ner i fjol?
Jag skulle säga att det var en ganska jämn minskning.
Mm.
Det är ju inte så att vi levererar våra stora volymer till offentliga byggnader. Nej. Eller höghus eller sånt. Då är det ju mera betong och stål och...
Utan det är mer egnahemshus och liksom
vi säljer,
trallvirke.
Ja, precis. Vi säljer väldigt mycket trallvirke, alltså impregnerat på Åland. Så det är ju som, det är bryggor och det är altaner. Och sen säljer vi ju ganska mycket hyvlat också, paneler och så då.
Får jag fråga, apropå det här med vad vi säljer på Åland. Vad har det åländska virket för egenskaper som gör det bra eller dåligt för olika syften? Ganska låga träd, va?
Jo, men också liksom långsamt växande. Och det är ju, man säger ju att det åländska granvirke är starkast i det Norden, man säger. Och det är ju väldigt starkt för att det är långsamt växande. Och här är havsklimat så att det växer. Det är varmare höstar och då växer det mera.
Är det den mörka veden?
Det är den mörka, ja. Så den hållfastheten är väldigt bra. Och det är klart att vi försöker utnyttja det som ett försäljningsargument. Och vi har också i Godby så har vi en sån här, i såglinjen en sån här så kallad knackmaskin där man mäter hållfastheten på varje planka och bredd. Och vi når höga hållfastheter.
Mm.
Men sen är det ändå så att på marknaden så har man vissa hållfasthetsstandarder, C24, C30 och uppåt. Och de flesta liksom när man levererar till takstolar och sånt här, så kanske det ändå är C24 som krävs, att det krävs inte så mycket mera. Och då är det ändå många andra sågproducenter.
Vad borde man göra med det här virket som är så där hårt? Bygga sina altaner utan impregnering?
Nej, det är ju att försöka utnyttja det som konstruktionsvirke då. Just där det krävs hög
hållfasthet. Hur påverkar blåsten? Händer det någonting? Alltså, blir det krokigt eller snurr? Alltså, jag vet inte, vad händer med när det blåser?
När träden växer.
Och ja, för det blåser väl hela tiden på Åland, tycker man.
Ja, det vet jag. Jag har inte satt mig så mycket in i exakt hur det är. Men det där, det är klart att träden på Åland växer inte lika högt. Och vi får inte ut lika mycket timmer. Man mäter ju alltid timmerandelen i en skog, för timmer är ju det värdefullaste för skogsägaren. Så vi vill ju ta ut så mycket timmer som möjligt så att det blir en bra affär för skogsägaren och så vidare. Så vår timmerprocent är lägre än i de stora skogarna i mellersta Finland eller i Småland. Eller vad.
Nu har inte jag varit och köpt något trallvirke i år än, men jag ska.
Okay.
Jag utgår ofta från mig själv. Jo. Och jag har inte byggt någon terrass eller någonting på... Ja, men sen pandemin egentligen. Men nu i sommar, nu har jag stora planer. Nu ska jag bygga mycket här. Mm. Och då tänker jag, alla andra är som jag. Så jag tror att alla andra också kommer att göra det nu. Jag tror det kommer att våras igen nu för det här altanbyggandet. Ser ni det i era siffror redan att det kommer ett uppsving här nu? Eller är det fortfarande deppigt ibland?
Det har tyvärr varit ett dåligt första kvartal. Försäljningsvolymerna har...
Ja, men de är som jag, de väntar lite till. Sen kommer det en rusning till bredgården här, ja.
Försäljningsvolymerna har varit fortsatt låga under första kvartalet. I mars kunde man kanske se att det lite vaknat till liv när solen började lysa. Och
vi har haft en kall vår också.
Ja, och påsken kom, då har folk ledigt och då handlar de kanske lite mer då och börja bygga någonting. Men vi hoppas väl, för det är ju högsäsong nu för just trallen och de här produkterna här.
Men vad beror det på att det fortfarande är till säkt? Är det som pandemi baksmedan, alla har nya altaner? Eller är det här räntan och inflationen, att det allt annat har blivit så dyrt? Eller vad tror du? Jag
gissar väl kanske att det är en kombination av allt då.
Vet jag om jag går till brädgården här på Åland? Alltså, hur vet jag att jag köper åländskt virke? Kommer det hit något annat så att säga? Eller är det alltid härifrån om jag köper det här?
Om du åker... Och att Joss i Önningeby, så då vet du att det är åländskt. Och sen andra som säljer så kanske säljer importerat virke, så att säga. Okay. Det är ju bara att man frågar.
Mm. Jo, men det körs alltså hit virke för att säljas här? Så att
det kommer in en del, ja. Nu kommer det väl, de här standardprodukterna som vi säljer en del. Och, men sen kommer det ju specialprodukter också. Sånt som,
även
som
där vi... måste man tänka lokalproducerat alltså.
Jo, ja, det tror jag inte, göra absolut.
Det tror jag inte folk är medvetna om. Jag tror att folk utgår från att när man far till en brädgård på Åland att allt är åländskt virke. Men det är det ju inte alltid. Och det är inte utmärkt heller sådär. Så, ja.
Nej, nu kan man väl läsa på paketen och se liksom vem som är tillverkare.
Men det tillverkas väl inte heller färdig panel och sådana här specialprodukter här, eller gör det?
Jo, vi har ju färdig panel och vi har också grundmålat och så här. Men det kan vara längder och det kan vara ändå några specialprodukter som också importeras då för att inte vi klarar av just den produkten. Vi har ju, bara i Önningeby har vi ett par hundra olika artiklar på olika produkter, olika hyvlade.
Ja, längder är ju knepigt. Varför bygger man inte lite mer så här fiskbensaltaner, undrar jag?
Fiskbensaltaner, aldrig hört talas om.
Nej, men alltså, du vet ju hur en fiskbensparkett ser ut. Men altaner så vill man alltid ha jättelånga plankor.
Ja, det går snabbt.
Man tänker att man ska bygga. Men tänk vad snyggt det skulle bli om man byggde fiskbensaltaner.
Jo, och har du en avlång altan så kan du dela in den liksom i
rutor. Ja, det blir ju mycket roligare.
Och så blir det kort och så blir det. Exakt. Nu visar jag här som inte...
Det är mycket snyggare. Nej, men alltså, det blir ju mycket vackrare då, tycker jag. Jag som är väldigt inställd på att saker ska vara vackra.
Jag kan köpa ett sexpack och några pizzor och så är ni hemskt välkomna hem till mig i Berge och bygga en liten altan åt mig.
Fiskbensaltan.
Ja, jag kan stå där och säga
saker. Ja, men det är ju bara Gera 45. Det kan väl vem som helst.
Ja.
Men precis. Men det är en viktig poäng att eftersom skogen på Åland är kortvuxen så får vi ut också, behöver vi ta ut korta längder och det blir ganska mycket korta längder på det sågade virket. Så att om man vill hjälpa också den här lokala industrin och de åländska skogsägarna så kan man tänka på att köpa korta längder.
Okay.
Mer fiskbens.
Så det är meter. Patriotiskt att bygga fiskbensaltan.
Ja, vackert är det också.
Ja. Förutom det här då att ni måste sälja ert virke så måste ni även få in virke från de som äger skog och så. Jag läste här att ni skriver att tillgången på virke är en nedåtgående trend sedan 2018, eller sedan Alfreda egentligen, som var 2018. och ni pekar även på granbarkborrarna, de här arma insekter är det, tror vi. Alltså vad beror det här på att det levereras mindre och mindre mängder virke till er? Är det just att det var så himla stor leverans under Alfreda och sen liksom, eller vad? Vad som händer?
Jo, det är klart att det är en effekt av det att 2019 och ännu 2020 så avverkar vi väldigt mycket stormfälld skog och volymerna då blev väldigt, väldigt höga.
Mm.
Och sen efteråt ett par år så kom det granbarkborreskador och då ville många skogsägare avverka för att skadorna hade kommit eller i förebyggande syfte. Ja. Och då hölls volymerna fortfarande höga även om de var nedåtgående. Men nu ser vi ju en effekt av att det har avverkats så mycket de här åren. Och då finns det ju inte så många skogar som ser avverkningsmogna.
Tar ett tag och få tillbaka dem.
Ja.
Och det ni kan göra då, ni har ju höjt priserna i flera olika omgångar. Bland annat senast för någon månad sedan.
Ja.
För att peppa skogsägarna. Men vad kan ni mer göra för att få in virke? För ni måste ju få grejer att såga och göra fler av, annars är det svårt.
Ja. Nej, och nu har vi också konkurrens. Så att vi har två företag som köper in. Och så här, så det är olika faktorer som påverkar. Jo, vi har höjt virkespriserna i flera omgångar. Två gånger under fjolåret och nu senast i januari. Och vi ser ju också över vårt sortiment att... vilka dimensioner och vilka liksom, produkter vi tar in då från skogarna. Nej, vi har under fjolåret köpte vi en verksamhet faktiskt också i Åboland. Så att vi har
Öskog.
Öskog, ja. Så vi har en del avverkningar där. Det är ingen jättevolym, men det är ju ett välkommet tillskott och vi planerar att ska försöka öka den volymen.
Okej, okay. Så det är skog som var exakt avverkas den i Åboland?
Ja, det är ute på holmar som inte har fast vägförbindelse.
Aha.
Och då har vi liksom
mycket arbete.
Ett system med promar och liksom logistik. Men, Men vi har ändå en effektiv logistik så att vi får faktiskt hit och priserna på sånt virke ute på Holmar så är lägre. Så att vi får faktiskt hit det där virke ungefär till samma kostnad till Godby som vi har för det åländska virket.
Jaha, ja. Okej. Okay. Ja, men det låter ju som en...
Så det är ju ett bra tillskott, ja.
Får jag fråga, hur har synen på skogsvård ändrat efter Alfreda? Alltså, var det inte då, det här är ju verkligen från en lekmans perspektiv nu, men att välskötta skogar fick nästan mer stryk, eller det vi såg som välskött.
Det stämmer. Ja.
Hur har vi ändrat på synen på det här med skogsvård sedan jättestormen?
Ja, jag kanske inte riktigt vågar ge mig in på hur...
Ska det vara lite mer bös och bråte?
Ja, men det är klart att efter en sån här storm så är det till exempel väldigt mycket granar som faller, de är känsliga. Mm. Och då kanske man funderar på att ska jag nu då plantera gran eller ska jag plantera tall eller liksom någonting annat. Så det har ju planterats väldigt mycket efter Alfreda-stormen.
Mm. Vad har man planterat då? Har man planterat lika mycket gran som tidigare då? Eller har det blivit mer liksom?
Nej. Den vågar jag inte liksom på rak arm säga hur den fördelningen har blivit, men att andelen gran har ju minskat och sen också med granbarkborreskadorna som minskade ytterligare. Så att den var någon gång i tidigare undersökningar så var det 19-20% av all skog på Åland var gran. Nu ska det ju under det här året komma en ny sån här kartering. Mm. Och då blir det ju intressant att se hur det ser ut. Men vi räknar ju med att granens andel har sjunkit.
Är inte gran väldigt bra dock? Jag tycker det är ett bra träd, användbart.
Gran är ju då, används ju huvudsakligen som konstruktionsvirke. Mm. Ja. Så den har ju den här hållfastheten och är bra. Vissa produkter behöver göras av gran.
Bra som ved också, tycker jag. Jag gillar granved.
Jag gillar björkved.
Jo, men det är också,
jag har en väninna som är skogsägare och hon pratar om när hon ska vårda sin skog att det ska lämnas en dunge här och det ska vara aspar där och det ska vara så här många björkar per kvadrat, 100, alltså vad det nu är.
Jo, det stämmer. Vi har ju de här certifieringskraven.
Att ja.
Vi har ju finns två sådana här huvudcertifierings... Ja, vad ska man kalla dem? Certifieringar PEFC och FSC. Mm. Och de här standarderna ställer ju hårda krav på skogsbruket. Nu har vi ju då inte egna skogar, men vi har då men skogsägarna ingår via skogsvårdsföreningen i ett sånt här paraply att de liksom har den här certifieringen och sen har vi en sån här spårbarhetscertifikat som vi följer, PFC och FSC. Men i varje fall så de här standarderna ställer ju hårda krav på det här att man ska, liksom ska lämna spar.
Vårda skogen.
Jo.
Hur mycket skog
lämna död ved och sånt här.
Ja. Ja.
Hur mycket skog behöver ni få in virke för att hålla liksom era produktionsanläggningar igång och inte behöva skicka hem era anställda? Är det liksom risk för att det blir brist på råvara för er kommande år?
Ja, nej, men det är klart att vi har den liksom piskan på oss att vi behöver få in så mycket virke att vi kan hålla igång våra såglinjer och vår flisanläggning och så. Att vi vill ju förädla på Åland. Vi förädlar ju så gott som allt virke på Åland. Men det betyder ju också att vi behöver få in så mycket att vi kan hålla igång. Ja. Att folk kan komma på jobb varje dag och jobba sina 8 timmar.
Nej, för om man har en såg som står stilla större den här tiden, då blir det ju inte så ekonomiskt efter ett tag.
Nej, det är industriell verksamhet och där är alltid det här economics of scale viktigt. Att volymen, så avgör den här fasta kostnader som man måste täcka med så mycket volym som möjligt.
Nu pratar man så här industriella sammanhang om hur många skift man kör och sånt och det där begriper inte jag mig på. Men hur stor del av året är era sågar igång? Snurrar de hela tiden eller är det liksom...
De snurrar egentligen hela tiden. Vi har ett sommarstopp.
Då okay. Så många, i juli, då? Ja,
så många som möjligt är på semester. Då.
Industrisemester. Man trycker på den röda knappen och så bara stämplar man ut och så går man hem. Och sen så.
Ja, lite så kan man säga.
Och så får man en sån här semesterpenning för att komma tillbaka på jobb.
Ja, från mitten av juli till mitten av augusti.
Ja.
Och det betyder att allt virke som kommer in under vårsäsongen så försöker vi då, eller behöver vi såga upp fram till mitten av juli. Och då har vi förhoppningsvis fyllt våra lager av sågade virke. Så även om du kommer och handlar då i slutet av juli så så ska det finnas i lager.
Ja, det får vi hoppas.
Och sen börjar vi den här, och sen avverkar vi inget sågtimmer heller under sommaren, utan det sätter vi igång med sen i augusti. Och så börjar vi bygga upp buffert. Och så kan vi förhoppningsvis börja såga igen kanske i september. Och sen kör vi på. Under våren här när det är högsäsong så brukar vi lägga in ett kvällsskift.
Mm.
Ett halvt skift. Mellan 4 och 8 på kvällen. Men nu har vi inte gjort det åtminstone ännu i år då, för att vi har lägre volymer. Och då behöver inte vi det här kvällsskiftet. Så då kör vi bara dagskift. Så vi får se. Så vi lite flexibilitet har vi där att sätta in i en kvällskift, men i regel så är det bara de här dagtiderna.
Jag tänker på att det måste skilja sig jättemycket i kunskap på skogsägare och skogsägare. Jag menar, om jag säger att jag skulle ärva någon liten plätt här, så ska jag inte ha en susning om när det behöver göras någonting i min skog. Är det mycket skog som liksom ligger skött eller av okunskap eller liknande, som, jag menar, 2 generationer före oss så visste man väl nästan allt om skogen själv.
Mm.
Och idag vet vi ganska lite.
Mm. Nej, visst finns det oskött skog på Åland, och det finns fortfarande ett stort röjningsbehov till exempel.
Mm.
Och så, men det finns ju Skogsvårdsföreningen som ger rådgivning, och de flesta skogsägare är medlemmar där.
Ja, precis.
Och får rådgivning också, planteringar och sånt så går via Skogsvårdsföreningen. Sen våra virkesinköpare är ju duktiga.
Så ni hjälper till också om man är en okunnig skogsägare själv?
Absolut, om du har ett skogsskifte någonstans och känner på det att här kanske man borde göra någonting, så kan du kontakta våra virkesinköpare, och de kan komma ut och titta och ge ett förslag till dig hur det ska.
Ja, sen finns det ju entreprenörer som gör jobbet åt den också, så att jag upplever att det finns jättemycket hjälp att få liksom, man behöver nog.
Men jag tänker att det blir också det bortglömt, för man tänker att det där ska inte göra någonting åt för någon 70 år eller jag vet inte.
Det kan ju, man kan till och med gå in på den här vad heter den? Skogsportalen.
Ja, det finns just
så,
det.
Där står det till och med: du borde gallra. Ja. Så det är verkligen, om man klarar av att besikta en bil så klarar man av att sköta om sin skog.
Jag har skog, för jag skulle glömma det.
Men det här med intresse för skogsbruk är ju så här intressant. Om man har lite pengar så man kan dubbla dem på en dag om man köper rätt aktie. Men att plantera skog, det tar ju lite längre än så att få avkastning. Finns det någon risk att intresse för skogsbruk minskar med kommande generationer? Eller ser ni att det finns ett fort intresse på dem att bruka skog och få avkastning på den? Liksom?
Nej, visst kan det vara så att intresse minskar. Så att vi, medelåldern är ganska hög bland skogsägarna, och det är klart, sen när det blir generationsskiften så kanske det är barn eller barnbarn som bor i Stockholm eller liksom jobbar med någonting helt annat och inte har samma kunskap eller intresse då som föräldrar eller far- och morföräldrar, så att visst är det där en utmaning.
Hur vanligt är det att jordbrukare är skogsbrukare samtidigt? Hänger det fortfarande ihop det här? Man har ett jordbruk, så då är man även skogsbrukare. Liksom.
Ja, det skulle jag säga att det hänger ihop ganska långt. Då. Men jag vet inte hur liksom trenden har varit, om det har förändrats. Eller så.
Där har man ju ändå sett ett generationsskifte bland våra jordbrukare. Vi har haft en massa unga jordbrukare på besök i den här podden, inte minst.
Mm.
Man trodde att oj, jag önskar ta över alla jordbruk, och sen kommer det mitt till allt massa unga, hungriga människor som har nya idéer. Så att man ska inte underskatta kommande generationerna. Jag måste ju, bioenergi är ju spännande. Vi har ju lite energiexperter här. 2, och sen jag då.
Som jag håller någonting på.
Där går det bättre. Ni flisar träd, och så säljer ni dem som det som bränsle. Dels använder ni själva, och sen säljer ni till Mariehamns bioenergi där ni är delägare och så.
Det stämmer. Ja.
Den här verksamheten går bra. Eller?
Den går väldigt bra, ja. Det får man säga. Det har varit stor efterfrågan på bioenergi. Alltså energiflis huvudsakligen då, i vårt närområde. Det var ju, efter att Ukraina-kriget startade då, så ströps ju all import från Ryssland.
Mm.
Så det var väldigt mycket virke som kom in tidigare, och bland annat då sånt som det gjordes bioenergi. Ja.
Mm.
Så att det har ju funnits en liksom större efterfrågan, och det har väl funnits andra lösningar också. Man har återgått till att elda mera torv och sån här andra energilösningar. Men fortfarande så har efterfrågan varit hög.
Mm.
Och så att vi har kunnat exportera en del. Det är ju det är ju så att man i skogarna så tar man ju ut så mycket timmer som möjligt, som jag sa. Och sen tar man ut massa ved. Och sen det sista så blir ju egentligen bioenergi och sådana träd, lövträd huvudsakligen som varken kan bli cellulosaflis eller timmer, så det blir brännved så att säga.
Ja, det här liksom, ja. Det är så här toppar och rötter och massa sådana smått värdelösa träd som...
Ja, toppar och grenar då, groten som den kallas, alltså hyggesresterna. Så de tar vi tillvara och flisar så långt som möjligt. Vi tar tillvara alltid där som det går att ta tillvara. Mm. Det gör inte alltid, men så långt som möjligt så tar vi det tillvara och så flisas det i skogarna, och det kör vi huvudsakligen hit till pannorna i Mariehamn.
Okay.
Så det utnyttjar vi då. Men sen blir det ju en del, som sagt, lövträd och sådana kanske torkade granar då, från granbarkborreskadade granar till exempel, som också behöver användas som energi. Och då flisar vi det, och sen tar vi ju tillvara bark, all bark från industrin, och den använder vi också som bioenergi. Så det här hänger lite ihop med det här som vi sätter en stor stolthet i, att vi verkligen utnyttjar alla sidoströmmar. Allt som avverkas där i skogarna så tar vi tillvara. Att vi tar först den här groten, grenarna och topparna. Sen när virket kommer till industrin så barkas den, tar vi tillvara all bark. Sen blir det sågspån, det blir kutterspån. Vi tar till och med tillvara det som vi kallar stedbark i Godby. Från asfalten samlas det in bark som har trillat ner från bilar.
Vad gör ni av den? Barkbåtar?
Nej, men den eldar vi då i vår egen panna där i Godby.
Ja. Det finns ju en önskemål och planer på att bygga ut produktionen av fjärrvärme i Mariehamn med bioenergi. Hur mycket klarar ni av att leverera liksom bränsle till den åländska produktionen av bioenergi? Är det liksom oändligt mycket, eller börjar det liksom...
Nej, och det är klart att det är att när totala volymen av virke från åländska skogarna är begränsad, så är ju också bioenergin begränsad. Men att, som sagt, de här senaste åren har vi exporterat ganska stora mängder av sån här flis, så att vi kan ju styra om våra volymer och leverera mera till Mariehamn om det behövs. Men man får se på de här lösningarna när investeringsbesluten ska tas.
Mm. Det är ju en ganska häftig energiform det här. Den är förnybar, träd växer ju på sig själv oftast.
Ja.
Plus att den är ju inte, den är ju i någon mån lagringsbar. Du kan ju liksom styra produktionen. Du kan liksom låta flisen ligga på hög ett tag, och sen när behovet är stort så då eldar du mera.
Ja.
Hur ser du upp på liksom bioenergins framtid? Är den en framtids energi det här, eller är den på utdöende eller någonting där mitt emellan?
Ja, och det är ju en stor vetenskap, tänkte jag säga.
Jag tänkte att du hade ett enkelt svar här.
Så vi kanske får ta en separat podd bara om det. Men det där, det har väl varit många turer om det här med biobränsle och sånt, och EU har ju sina direktiv, det här RED 2:an finns nu, och RED 3:an ska komma under nästa år, Renewable Energy Directive. Och där har man ju stött och blött det här, att hur ska den här träflisen behandlas. Men det senaste nu som gäller då i RED 3:an så är ju det att den behandlas som förnybar om den avverkas och liksom tas tillvara på ett hållbart sätt och uppfylla hållbarhetskriterier och sånt. Så att nu, den finns kvar, och den är väldigt viktig för väldigt många fjärrvärmeanläggningar i Finland och Sverige. Och den förväntas växa också de här kommande åren. Sen finns det ju andra lösningar då, att det byggs ju en del elpannor som kopplas till fjärrvärmenät, försöker utnyttja när elen är billig och sånt här. Och sen kan man bygga värmepumpar, ta tillvara värme från avloppsvatten, och så småningom pratar man ju om om betgas och modulära kärnkraftverk och möjligt. Men det är nog minst 10 år framåt i tiden.
Innan vi får säga att modulärt kärnkraftverk är godbjudare. Men på Åland så har man väl gjort en otrolig insats när man har till stor del byggt bort beroende av att elda olja och istället eldar alltså skogsrester som annars skulle ligga förmultna i skogen och släppa ut koldioxid.
Precis.
Alltså det är väl, ska jag säga, den största miljöinsatsen som har gjorts på Åland typ någonsin. Alltså det måste ju ha haft en otroligt positiv effekt.
Jo, absolut. Absolut.
Så ni borde ju få ett pris någon gång, sådär.
Ja,
och,
ja.
Medalj.
Miljöpris. Ja, det, vi nominerar här.
Ni har kanske fått den, jag vet inte.
Ja, eller, och det är ju då Mariehamns bioenergi, ja, vill jag säga.
Vi ni levererar bränslet.
Vi är minoritetsägare där. Men visst, det bolaget har den på 90-talet då. Mm. Har man investerat i första pannan och börja med det här. Och det är precis som du säger, att då tar man tillvara med hyggesresterna och det här som annars skulle bli i skogen. Mm. Och förmultna.
Och släpper ut koldioxid. Ja, och nu släpper man ut koldioxid när man eldar det. Men å andra sidan då kan man minska ner på förbränningen av olja. Fossil olja.
Jag tänker på det här geniala. Det liknar lite. Därför slog det mig. Att göra äppeljuice av de här äpplena som är skadade. Som annars bara skulle läggas på en komposthög.
Ja.
Snygg förädling.
Ja. Så kan man dricka äppeljuice istället för fossil olja. Nej, den höll inte. Men, ja. Om man kollar på framtiden då, vilka liksom, satsningar har ni på gång på kort och längre sikt? Eller fortsätter ni som tidigare?
Men det är klart att vi hela tiden vill se efter möjligheter att växa. Nu har vi ju de här nedåtgående virkesvolymtrenden liksom, som motarbetar det då. Men det är klart att vi vill utvecklas och växa. Och just den här Åbolandsverksamheten, där har vi på Holmarna mycket skogar som och skogsägare som vill sälja. Så vi ska försöka öka volymerna därifrån i år. Under det här året, som sagt, lite kämp i början på det här året. Det var en ganska kall vinter. Vi fick isbrytningskostnader och vi har kämpat fortsatt mot de här låga virkesvolymerna. Och marknaden för sågasvirke har ju då inte ännu riktigt kommit igång och sådär. Men att vi kämpar ju på och utvecklar fortsatt verksamheten. Vi har faktiskt dykning på gång i Godby idag. Vi ska se om vi behöver göra några insatser på kajen där. Vi har ju egen hamn som är väldigt värdefull för oss. Att vi kan käppa ut och allt som går till cellulosaindustrin går ju med båt. Bland annat och mycket av den här bioenergin också.
Mm.
Och vi har ju uppgraderat maskinparken. Vi har väl en maskin på ingående i sommar till Önningeby. Och sånt här. Så att vi har investerat ganska mycket de här senaste åren. Och liksom försökt höja effektiviteten. Vi installerar solpaneler i fjol.
Var då någonstans? I Godby?
I Godby på Klaken. Ja.
Det finns ju ett sånt här surr om att man borde bygga mer offentliga byggnader också i trä, eller hur? Det tycker jag att man ser på andra platser, att fastän det blir stort så kan man fortfarande bygga i trä. Det är något som man kan se på kommande.
Jo. Nej, visst finns det. Och då kommer vi in på det här med korslimmat trä och element som är gjorda
den eviga käpphästen, att man borde bygga en sån fabrik på Åland. Har ni en sån på gång nu?
Ja, korslimmat trä, och det är väl grejen.
Det diskuteras från och till. Det är klart vi öppnar för det och liksom titta på sådana möjligheter, vad det finns med
ska vi bygga, Fredrik?
Men tyvärr är det ju så att det är så småskaligt här på Åland och våra volymer är så små.
Mm.
Och ska du bygga en ny fabrik för någonting för många miljoner, så behöver man ju också ha en stor volym, och det kan vi ju inte riktigt garantera.
Varför inte då? Är det för att det är svårt att köpa in rätt mycket virke, eller svårt att få avsättning för produkten sen? Liksom?
No, det börjar ju med det att vi inte kan köpa in så mycket virke, och då skulle man ju behöva kanske importera virke till Åland och sen förädla, göra det de produkterna här. Och sen ska man också exportera dem, för marknaden på Åland är ju inte heller så stor.
Nej, vi bygger ju inte jättemånga höghus per år.
Nej. Och då kommer man ju tyvärr till det att om de stora skogarna finns i Finland och Sverige och de stora marknaderna finns också i Finland och Sverige då kanske. Mm. Så då är det inte optimalt att sätta den där fabriken på Åland, utan då ska den byggas någon annanstans. Men det skulle väl Ålands skogsindustri kunna göra, liksom investera också liksom utanför Åland någon gång. Att det är väl någonting jag har pratat om under de här åren. Jag har varit vd att vi behöver också tänka utanför boxen. Att det är inte bara det att vårt uppdrag är det att finnas på Åland och ta emot bara det virke som finns här och förädla det. Utan man kan ju faktiskt... Man kan ju också jobba utanför Åland och växa som företag.
Men ni är ju ett aktiebolag, så är det uppdrag att leverera aktieägarvärde.
Precis. Jo, så är det.
Men CLT känns ju som en växande produkt, alltså. Kommer mer och mer.
Ja.
Ganska fascinerande. Har inte fabriken ändå haft ganska tufft nu på sistone?
Ja, men det är väl också för att ingen bygger något.
Nej, det är ju det som är problemet då. Ja. Vilka andra liksom förädlingsmöjligheter finns det på Åland som man skulle kunna utveckla? Eller ser du mest att ni bör blicka liksom utanför Åland?
Nej, men det är klart man och inte utesluter ju det där CLT på Åland heller i mindre skala, men vi har ju inte tittat på det så i detalj ännu att jag kan riktigt svara på det. Men ja, man kan ju börja till exempel med fingerskarvning, som är, ni vet att vissa plankor och brädan har en sån skarvning där det ser ut som fingrar.
Nu visar du igen här.
Men man förstår det ganska bra tycker jag på titeln.
Ja. Mm. Och då är det just med det här att längderna är så viktiga.
Mm.
Att vi har en viss takhöjd i ett rum och i ett hus, och då behöver de här reglerna och virke ha en viss längd.
Mm.
Och har man då kort sågtimmer som kommer från skogarna och får korta bredden och plankor, så kan man ju faktiskt skarva och göra rätt längd där utan att det sen ska bli så mycket spill och så här. Så det är väl sånt. Men igen där då så behöver man ju ha en viss volym för att det ska vara lönsamt. Men lite sådana här förstås förädlingsmöjligheter diskuterar vi från och till, men vi har ju inget konkret på gång.
Det känns som att det går lite mode just nu att företag vill hemskt gärna sälja så mycket som möjligt direkt till konsument för att marginalerna är bättre. Liksom. Man skär bort den mellanhand. Skulle ni vilja utveckla den delen av verksamheten att sälja mer direkt till konsument? Ni har ju en sån försäljning. Eller är det så här det kommer att vara som det är nu för all framtid?
Jo, nu ska vi säga bioenergin och cellulosa, det är ju business to business.
Det är business to business, men det är de här sågade varorna som...
Ja, sågade varorna, så är det ju nu så då att vi har vår minutförsäljning i Jönningeby där alla privatpersoner, konsumenter kan åka in och handla av oss. Men sen säljs det stora volymer också via de andra, via bygghandlarna på Åland. Och det är väl en ganska bra balans har varit nu att det... Att det är klart, ska man sälja väldigt mycket till konsumenter så får man ju vara beredd på då att hantera väldigt många kunder och ha ett säljare som i sin kundbetjäning. Och
privatkunder är alltid noisigare också. Eller vad?
Tala för dig själv.
Det är lätt att sälja business to business. Det är så här mycket och stort. Liksom.
Ja, det är ju det. Det är ju det som gör det enklare.
Ni har inte börjat fundera på att börja sälja direkt till konsument i Godby? Sådär, liksom. Eller?
nej, vi kan inte ta in privatpersoner där på industriområdet.
Det skulle bli så. Lite. De skulle förvilla sig in i någon sån här flismaskin och bli flis.
Jo, det är liksom, vi har Jönningeby så det räcker ju. Vi har ju vårt produktsortiment där. Så att,
den här delen av Åland så off bara, säger jag som bor på norra Åland, Jönningeby. Eller?
I nära stan tycker jag.
Bra, är det något vi har glömt att fråga, Anna?
Jag vet inte riktigt. Jag tänkte på, men en sak som vi vill påverka alla, ni är ju i synnerhet påverkade av Alfrida, men efter Alfrida kom, eller exploderade granbarkborren, hade kommit något mer? Hur ser man på skogen när det kommer till klimatförändringar och så här? Vad händer med sånt? Den frågan måste ju vara aktuell.
Jo, visst finns det ju en del så här prognoser, och jag tror det var Meteorologiska institutet till och med som hade någon sån beräkning av hur klimatet påverkar, som jag lyssnade på någon seminarium. De hade någon beräkningar på hur klimatförändringen påverkar just det här fördelningen mellan trädslagen och sånt. Och visst är det ju så att det sakta man kommer kommer en förändring att vissa trädslag trivs bättre och vissa trivs sämre när det blir varmare och förändrat klimat. Nu har jag det inte liksom rakt i huvudet där exakt vad de trodde, men en förändring kommer det sakta makat bli.
Bra, då tar vi veckans hyllningar då. Måste jag fundera ut det medan ni får börja. Anders, vem eller vad skulle du vilja hylla idag medan jag sitter och funderar här?
Då väljer jag att hylla Kenneth Rundberg som var vår styrelsemedlem i många år. Men det där. Men nu på stämman i tisdags valde att inte ställa upp för omval då. Men han har varit väldigt många år i vår styrelse och jobba aktivt då inom Carl Rundberg-verksamheten då i Önningeby också i många år. Så han hade en gedigen erfarenhet och kunskap om virke och sågning och alla de här frågorna. Och har bidragit med det nu i vår styrelse.
Mm. Vem ersätter honom då?
Det blir Dan Johan Dahlblom som var det.
Okay. Ja. Vår gamla kollega Anna. Mm-hmm. Ja. Kan han verkligen någonting om skog? Han kan allt den mannen.
Han har väl en del skog ska jag gissa.
Han har nog en del skog, ja.
Mm. Det var trevligt. Bra. Mm. Anna?
Ja, jag tänkte då att jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig här, men det är ju då vår i högsta grad och då börjar man alltid bli mer och mer intresserad av vädret, eller hur?
Mm, ja, lite grann faktiskt.
Visst. Mm. Men det är noga när man ska vara ledig.
Man är inne och så på yr.no lite
oftare. Man går och grämer sig lite om det var dåligt och så kan man hålla på och härleda det till att ja, men jag är ju ledig så då är det alltid dåligt väder. Ja, så där håller vi på. Mm. Men då ska jag i alla fall berätta nu då, apropå yr och andra vädertjänster, att det har nu konstaterats att väderleksprognoserna har blivit betydligt bättre nu. Så att för 30 år sedan så hade en endagsprognos en viss precision som idag en 4-dagars prognos har. Bra va?
Det är bra ju.
Ja, så du kan man lita nästan lika mycket på 4-dagars prognoserna som på endagsprognoserna. Och det här beror ju då förstås, som allt annat, beror det på bättre data och...
På AI, tänkte jag säga.
Ja, nå AI. Och du, ja, men det är i alla fall en bättre, snabbare datorer och du har ditt väder i din mobiltelefon och det kommer liksom uppdateringar hela tiden. Ja. Så att det här har då, på 30 år har det blivit så att nu kan man lita på 4-dagars prognoserna lika mycket som en dag. Så det blir en lite lugnare sommar för alla vädernervösa. Skönt!
Undrar hur mycket det utvecklas. Kommer vi kunna ha så att vi kan förutspå väder så här 3 månader i förväg?
Jag tror att det är för mycket oberäknelighet och den ökar väl också, ska jag gissa. Med tanke på atmosfäriska förändringar och klimat. Så det kanske blir svårare. Men vi är i alla fall bättre på att tolka de data vi får. Och skicka ut dem till folk.
Så John Pohlman hade ingen idé vad de snackade om. Men nu är dagens meteorologer. De har
fast koll. John Pohlman älskar ju alla människor ändå. Men nu,
hade fel.
Man har inte riktigt samma relation till YR kanske som man har till eller SMHI på appen. Som man hade till John Pohlman.
Nej, jag blir inte arg på YR på samma sätt när de har fel inte som riktigt, John Pohlman hade fel.
Nej. Men nu kommer de i alla fall att ha mindre fel då. Eller de har redan mindre fel. Ja. Så man kan lugna sig lite. Man kan titta var fjärde dag och då är det ändå hyfsat akkurat.
Okej, okay. Ja, sen har de en sån här konfidens. Alltså de säger också att den här prognosen är hur säker den är. Det gillar man ju också. De medger att vi vet inte riktigt nu.
Nej.
Nej. Väderprognoser, bra skit. Ja. Då är det min tur. Vad ska jag ta då? Nej, jag måste hylla min son, Ivar. Hur gammal är han? Han fyller snart 4 år. Otroligt imponerad av den lilla killen. Han har börjat lära sig bokstäver och lite läsa och hans grej är nu att försöka klura ut vilken bokstav alla saker börjar på. Det är ju fantastiskt. Det här kunde jag när jag var 10 år.
Nu måste du förbereda kanske honom på någon skola för särbegåvade då.
Ge honom tillgång till min litteratursamling med ryska författare. Det är otroligt att se hur snabbt utvecklingen går framåt från de här små liven. Men
kan inte det här vara en fördel då, om vi nu ska se att det finns fördelar av att barn kanske sitter mera vid skärmar och utsätts för mer information som
han
är kanske nedskriven?
Han sitter inte mycket vid skärmar, han sitter vid böcker.
Okej, okay. Ja, jag lärde mig läsa när jag var 4, så det går.
Ja, men det kommer han nog säkert att kunna göra också. Nej, men vi är mycket så här med skärmtiden. Den är väldigt begränsad. Ja. Mycket böcker däremot.
Just.
Ja.
Man kan räkna med att när Fredrik inte har tänkt ut en hyllning innan han kommer in i studion
då
så kommer han
frun
att
eller
hylla
barnen,
frun eller barnen.
Eller Djurgården.
Ja. Det är skönt ändå att du alltid kan backa tillbaka till något.
Man har det som man har närmast hjärtat. Ja. Ja, men bra. Då är vi nöjda för idag då. Tack Anders för att du kom.
Tack
och
så mycket.
Och stod ut med oss. Det jo, kan tack. Inte vara lätt.
Det gick så bra.
Jag tycker det är jätteintressant att få lära sig saker som man inte vet hemskt mycket om. Till exempel skog.
Ja, till exempel skog. Ja. Det är jättespännande.
Ja. Därför tycker jag det är så bra när man har gäster som kan sånt som man inte själv kan.
Ja, jag har en massa frågor som jag glömde att ställa. Nu
jag är jätteglad att du kom hit, Anders. Det var roligt att prata skog.
Bra, och så till resten så får vi säga trevlig helg och tack och förlåt framförallt.
Ja, framförallt det.
Tack och förlåt.
Tack.